Trädgårdsindy presenteras i samarbete med Hasselfors Garden. Ja visst, då ska ni vara hjärtligt välkomna till del 2 av Djur i trädgården. Jag sitter alltså här tillsammans med Johan Widing från Bokeslundsgården. Och vi har så mycket att prata om. Det här ämnet tar ju liksom aldrig slut. Jag tänkte att vi skulle prata lite om hur djuren kan bo. Jag tror att det är en del, så har det i alla fall varit för mig, som har ställt till det lite. Eller rättare sagt, föreställningarna om hur djuren måste eller bör ha det. Eller hur? Mm. Där blir det också liksom lite lättare när man börjar kika åt lantraserna, dessa härdiga, underbara djur som faktiskt ju går ute eller kan gå ute mer eller mindre året runt. Mm. Vad säger du rent spontant sådär? Mm. Tycker du att det daltas för mycket? Ska det liksom, och det ska värmas upp och det ska... Och det, ska ja.
Mm. Det finns nog bägge varianterna.
Ja.
Jag är nog inte daltartypen, eller jag kommer inte i det facket. Men jag tror att ofta har du väldigt bra förutsättningar på plats. Om vi nu pratar med våra startuppdjur här, liksom kaniner och fåglarna.
Ja.
Det är enklast liksom. Det krävs absolut minst resurser. Där kan du ju köpa sådana prefab-lösningar. Man skulle kunna, men jag hade nog backat ifrån dem. För ofta så är de inte, alltså de är inte överens med den lagstiftningen som finns. De kan vara väldigt svårskötta och sånt där. Men, så att just har du redan idag en verktygsbod, en gammal lekstuga eller någonting sånt ute i trädgården, så kan du bygga om dem istället för att köpa någonting sprillans nytt.
Mm. Jag ska bara lägga till det här, att alltså jag forskade faktiskt på hönshus kanske i 2-3 år innan det blev så. Men visst, det var ju för att jag bodde i stan också. Men jag gjorde min research, för herregud, när man börjar titta i de trådarna också. Och det är ditten och det är datten och det ska vara fodrat både inåt och utåt. Och sen så ska det vara en glatt färg. Det var ju någonting man tog till fasta på just för alla dessa jävla kvalster och sjukdomar och elände som kan få fäste i träet annars. Mm. Så det var någonting som jag var väldigt noga med, för jag var livrädd att få in röda hönskvalster som är liksom varje hönsägare stora skräck, förstod man då på trådarna, vill säga. Men sen det här med att, och det får inte understiga 5 plusgrader vintertid och det ska vara ljus och sådär. Alltså, jag har ju lantraser. Jag har varken värme eller ljus. De har det så naturligt som möjligt. Vad säger du om det, Johan? Är jag en djurplågare?
Nej, tycker du gör helt rätt. Om vi inte underhåller de här egenskaperna så kommer de att försvinna. Eller vi riskerar att inte se när de försvinner.
Mm.
Det är också det med att bevara inom på rätt plats.
Mm.
Så att då att jag har ett exempel om man pratar åsbohönan, hur man återupptäckte den, så beskriver man den besättningen finns väldigt väl dokumenterad. Hur djuren gick nästan förvildade. Och själv liksom fick hitta sina platser på en loge.
Ah.
Ingen uppvärmning, ingenting sånt. De hade torrt och de hade dragfritt. Där har du kardinalpunkterna.
Där har vi. Alltså, minusgrader, det är inte så himla farligt, va? Utan det är draget och fukten. Det är det som vi inte vill ha. Och det gäller ju sen också även för de flesta djur. Och för fåren till exempel. För jag menar, jag har ju inte några... De som har lyxen och har diverse uthus och laggårdar, inte vet jag, så här, de har det ju ganska bra. Det är inte så mycket att, det är bara att skaffa i princip. Men vi har inte några sådana gårdsbyggnader, utan där har jag ju tänkt ett vindskjul.
Mm.
Och det ska de få bo i. Med en rejäl ströbädd då, givetvis, vintertid. Men det är det de kommer att få bo i året runt. Vad säger du om det? Är det okej eller?
Nej, men det är jättemycket sina förutsättningar. Vad vill jag ha? Och jag kan ju nästan, du pratar lite om det här nästan med två inriktningar. Du har en high-tech-lösning och du har en low-tech.
Mm.
High-tech då liksom nästan att jag bygger hela mitt hus i metall. För där kommer de jävla kvalsterna inte fast någonstans. Eller så kanske man gör som man gjorde förr. Och då var det att vi bygger i trä och vi har de här lertegelväggarna och det är gammal betong fullt med sprickor. Hur slipper vi våra kvalster? Kalk.
Mm.
måla kalk. Alltså eller vanlig kalkfärg som du kan ha på väggarna.
Yeah.
Lite frätande. Den kommer du in i alla springorna med. Och där sitter inga röda hönskvalster längre. Men det är ju samma sak där. Ibland så bara letar du en fight.
Ja, just det.
Och så säger du måste ha den här glatta färgen. Du måste ha de här täckta ytorna.
Ja, för jag kände att när man kikade i de här hönshustrådarna. Man blev nästan förlamad. Det gjorde att man liksom inte kom vidare. För att alla de problemen med att bygga det ultimata hönshuset som var fritt från allting då, va? Det liksom det kändes så övermäktigt att jag kände, hur ska jag någonsin ens kunna skaffa höns överhuvudtaget? Förstår du vad jag menar?
Ja, men tänk på det som bilar.
Ja.
Finns det en bil som är rätt? Nej.
Mm.
Det finns ju massa olika modeller, det finns massa olika lösningar. Samma sak med hönshus. Utgå från dina förutsättningar. Gör det inte dyrare och svårare än vad det behöver vara. Tänk, alltså, har du 5 hönor så är det allting väldigt, väldigt enkelt egentligen.
Mm.
Men du ska liksom ha ett dragfritt och torrt. Hönsen behöver sittpinnar. De behöver lagom mycket sittpinnar per djur. De behöver någonstans där de får vatten och någonstans där de får mat. Och lägga ägg.
Mm.
Det är liksom grund. Allt andra är lullull.
Mm.
Du kan göra enklare och mer avancerade lösningar i det här utrymmet beroende på hur många djur du har, hur mycket tid du vill lägga på det. Ibland så är det fantastiskt bara att få vara inne i hönshuset och pilla med hönsen och städa av och göra i ordning och umgås med dem. Att det är kanske din terapi liksom, att komma ut, att du varvar ner. Men någon annan säger, jag blir jättestressad när jag måste lägga massa tid. Ja, men då hittar du på lösningar som funkar.
Mm.
Så många som kommer med höns kanske ser de här lösningarna liksom med bajsbord eller bajslådor under för att det mesta av hönans gödsel hamnar där hon sitter på pinnarna. Och har man då som en separat behållare med ett gallerlock där gödseln trillar igenom och där hönan inte kommer in sen, då är det bara att städa den. Koncentrerad gödning till din trädgård.
Precis.
Inget så här sågspån eller halm eller torv eller någonting sånt. Allting samlat.
Mm.
Det är väldigt behagligt.
Mm. Mm. Ja, och grejen är så att har du dem dessutom ute i trädgården och de går lösa hela tiden. Det blir inte så himla mycket skit heller. Så att det är inte hela världen. Men däremot då, alltså hönsgården, även kallad Fortnox hos oss. Den jävlar, den la vi krut på. Därför att vi har ett ganska så högt rovdjurstryck då. Och där gjorde jag också min research väldigt grundligt. Och det var gräva ner stängslet och det var i ett L ut en halv meter så att de inte skulle kunna gräva sig in. Och det var putsnät så att de inte skulle kunna bita sig in. Och det är nätat tak och så vidare och så vidare. Och alltså den där hönsgården, det blev nästan en skilsmässa. Det var fruktansvärt. Det tog lång tid, många månader att reparera saker och ting. Men gud så bra den är.
Mm.
Så det var ju värt det.
Ska man lägga krut så är det ju att ha en bra. Det blir ju nästan, alltså den blir ju så välanvänd oftast. Det finns liksom inte så himla mycket grönt i det. Utan det är en ute. Det är
särskilt
en
inte när ankorna bunnar också.
Mm. Det blir liksom bara, det är ett bottensubstrat som man kanske måste byta ut ibland.
Mm.
Och sen får de den här frivistelsen när man är hemma. När det passar, inte över natten för då är det också högre rovdjurstryck. Men
precis.
Man kan släppa ut sina höns på dagen men de kan alltid gå ut och få sol, få vara ute, ha mer plats att röra sig på. Och då är det ju fantastiskt bra att man gör den ordentlig. Och jag tror tyvärr många fuskar där.
Mm.
Man gör lite förenkla lösningar och sen så kommer det tillbaka och biter den ordentligt.
Exakt. För vi stänger ju inte ens till hönshuset utan det är öppet. Det är öppet till och med året runt ska ni få höra här. Den luckan. Och så är ju gården stängd.
Mm.
Och det är ju toppen att vara så trygg, att kunna sova gott om natten. Det är jävligt skönt alltså. Och att när man är borta på dagen och man behöver vara borta och jobba, att de ändå kan gå ut och ha det gött där.
Också bra för flocken.
Mm.
Höns är ju, de gillar ju en hierarki. Det finns en alfa, alltså en som bestämmer och så går en hackordning ner. Och den som är längst ner behöver ju alltid kunna komma undan och göra någonting annat.
Precis.
Och kan du då liksom skärma av att det är en vägg och så är det själva hönsluckan då, så att den kan gå ut. Är bossen inne, ja men då ser den ju inte hela rastgården.
Mm.
Och då kan du finna lugn där ute och liksom komma bort lite igen. Och sen tvärtom att de kan minska aggressionerna eller minska det här trycket de kan ha på varandra.
Mm.
Vissa raser är väldigt mycket snällare, vissa är lite skarpare så där får man titta.
Just
också det. En aspekt när man väljer vilken ras eller raser man ska ha.
Vi har ju blivit av med i princip alla våra höns då, så nu har vi en stackars höna kvar som ligger och ruvar då, så att förhoppningsvis blir det några för att tuppen han vara pigg innan han innan han försvann spårlöst. Men det man har förstått är att en stygg tupp, det är inte så jäkla gött alltså. En tupp som jagar ungarna och som jagar en själv och som kanske biter hundarna, inte vet jag. Men en sån tupp ska man inte ha, eller hur?
Mm, sån har vi. Ja, en sån, barnens skräck. Som kommer. Ja, så då, man nu pratar jag också där, eller backar lite igen till att när man vill börja käka kött eller vill slakta sina djur, det är just din startkandidat.
Mm.
För du har inga varma känslor för honom.
Exakt.
Så det är den du vill bli av med.
Exakt.
För det är klart att du är ledsen med snälla djur, trevliga djur. Du tvingas ta bort dem. Mm. Men en sån tupp som går på dina ungar, helt plötsligt så vaknar liksom den här liksom tigermamman i dig. Eller pappan är med då.
Mm. Mm.
Bort.
Mm, just det.
Blackadder, off with the head.
Mm, just det, ja men precis. Och då, för de som inte kanske vet det, så alltså, när man ska slakta eller göra sig av då med en höna eller en tuppe, så är det ju först bedövning och sedan så är det huggkubben i princip. Det är väl det man gör. Jag vet att den som jag lever med, han tyckte det är ju bara han som har varit tvungen då, eller jag har ju vägrat. Han tyckte det kändes obehagligt och ville hellre gärna liksom skjuta då. Att det hade känts bättre, för att det kändes obehagligt att behöva liksom snurra och drämma in huvudet i väggen och sådär. Men, det är ju så man gör.
Mm.
Finns det något annat alternativ? Nej.
Alltså det, är de här, det finns ju metoder som du kan göra på olika sätt.
Ja.
Och du har ju ett par olika sätt som du använder när det gäller djur i stort. Att du kan använda elbedövning, du kan använda gas.
Du gasar inte fjäderfä, va?
Nej, utan använder du elbad. Men till grisar till exempel så har man ju alltså, kolmonoxidkammare som de kommer in i. Men de flesta djur så är det ju, på kor, får, getter så har du en bultpistol, alltså en stav som skjuts in i hjärnan och bedövar. Men för höns är det ofta trubbigt, va? Så du har en pinne. Du slår dem bak i nacken, precis vid skallbasen. Hönan tuppar av. Du lägger den på huggkubben. Antingen så hugger du av huvudet eller så tar du en kniv under halsen och skär av. Och det är framförallt för att få blodet att komma ut. Att efter det här slaget så är de ju ofta hjärndöda och nu vill du få dem hjärtdöda. Och du vill få ut blodet ifrån kroppen för att köttet ska få en bättre hållbarhet. Och du ska kunna jobba med dem på det sättet. Det finns också bilder och filmer, tips.
Just det.
Mm.
Det finns en jätteduktig tjej i gruppen Vi som har höns, Sandra.
Mm.
Ja. Hon har ju gjort många sådana pedagogiska filmer och bra beskrivningar.
Yep.
Yes, vi är inne på hur djuren bor. Att det behöver inte vara så krångligt som man kan tro, utan eller som man läser ibland då, i diverse trådar igen. Utan om vi ska ta några liksom, grundläggande principer, så är det ju det här med dragfritt. Torrt givetvis, att det inte ska vara fuktigt. Men att man inte behöver vara så rysligt rädd för minustemperaturer. Man brukar prata om när det gäller fjäderfä och hönsen att de tål minst ner till 10 minusgrader utan att förfrysa kammar och slör och tår och sådär. Eller hur, Johan?
Mm.
Och till och med lite mer också för den delen.
Det gäller att titta på sina djur. När det kallare går åt mer energi för att hålla sig varm. Mm. Du måste ju vara i bra kondition innan.
Givetvis.
Och märker man att det är någon som mår dåligt, är sjuk, de kan bli sjuka under hela året. Då måste du börja se till att du kan reglera temperaturen någonstans. Ta in dem i källaren, sätta upp en värmelampa, isolera den här individen. Men det du sa tidigare om att ha luckan öppen, frisk luft.
Mm.
Det är så oerhört lätt att stänga till och tänka på temperaturen och glömma bort luftkvaliteten. För har man då liksom ett golvström, man har den här gödsellådan, man har vatten, det blir mycket fuktighet, utandningsluften.
Mm.
Och då får man lätt få att det liksom börjar drypa om fönstren, att det blir kondens. Och sån luft ger direkt luftvägsproblem. Så då får du sjuka djur för att du stänger till, inte för att det är kallt. Utan din omsorg går liksom för långt mot djuren.
Mm.
Så att glöm bort vad du tycker är bekvämt och så titta på hur aktiva de är. Så när vi hade åsbohöns, de älskade att springa ute i snön.
Mm.
Och de kände väl då att nu är fötterna laddade. Nu räcker det, nu går jag in en stund. Och då har plats inne liksom. Så de som då var kvar ute kanske lite för länge ibland, det var ju ungtuppar då. Mm. Och shit, bossen är inne, då kan inte vi gå in. Vi får hänga ute och göra andra grejer istället. Så där, tänk på gruppsammansättningen, se så att alla kommer in, alla kan vara in, att det finns utrymme, att det liksom är säkert och bra. Och då kan det vara att sätta upp fler sittpinnar, för då kan fler djur hoppa upp på dem. Så när alfadjuret den här liksom bosstuppen är på golvet, då kan de sitta där uppe. När han sitter uppe så kan de gå ner och käka och göra sin business. Och det är ju så flocken funkar. Han vill ju skydda sina hönor. Han är ju bossen, han ska ha tillträde till alla. Och han håller sina konkurrenter borta. Och om du då liksom förhindrar rörligheten så måste du ju se till så att de inte liksom lider av det.
Mm. Jag måste fråga dig med antal tuppar. Nu har ju vi ett sånt litet hönshus att vi har inte möjlighet att ha så många djur. Mm. Men annars, är det korrekt att... Förstår jag i och för sig att det är väldigt olika också. Men säger man ungefär en tupp per 10 hönor, är det lagom?
De kan nog ta hand om flera. Om man nu tänker att man absolut bara vill ha för tjänstgöringen, liksom att du vill ha befruktade ägg. Jobbar du i bevarandet så försök gärna ha ännu flera. Mm. Så vi kanske tänker en tupp till 3 hönor, till 4 hönor.
Exakt.
Men, och där tänk så här, tänk en tupp helt okej. Okay. Glöm bort 2 tuppar, för då är det alltid fight. Eller det blir lättare problem. Utan gå direkt på 3, 4, 5 tuppar. Ah. För ju fler tuppar, ju minskar de också aggressionerna och sprider ut
det.
Och låt dem växa upp tillsammans. Stoppa inte in en ensam nykomling, liksom en etablerad hierarki. För då åker de på däng av alla.
Yeah.
Så tvingas man stoppa in nya djur, gör rockad. Kasta ut alla i hönsgården, stäng ut dem över natten liksom, att de inte får gå in. Och så ändra runt i hönshuset. Mm. Har du ett inredning som går att flytta runt den. Kan du inte hänga upp svarta sopsäckar eller skynken och mattor och stoppa in extra lådor, papplådor, vad som helst.
Mm.
Så att alla de här gamla känner sig lite osäkra.
Just det.
Och att det är ett nytt osäker mark för dem också.
Mm.
Och då kan du liksom introducera en ny individ lättare till den befintliga.
Och hur är det då med drakarna? Jag har ju ett myskpar då. Mm. Och där har man ju hört, där fick man ju höra att shit, alltså du måste vara beredd på att göra det av med drakar när de får ällingar. Mm. För att ett överskott på drakar, det går inte. Tuppar kan gå, men drakarna, de slåss så att de slåss för livet. Mm. Hur är det med det? Vad är dina erfarenheter? Är det något jag ska oroa mig för?
Vissa enstaka.
Mm.
Egentligen så tror jag nu har vi Blekinge anka, Cayuga anka och haft myska också. Och väldigt ofta oerhört lugna. Det är lite grann vilken stam får man.
Yeah.
Vissa tuppar oerhört hårda och starka, alltså hårda mot varandra. Men andra tuppar, där kan vi nästan ha 3 tuppar på varje höna. Och det är jättebra. För de är liksom bodyguards.
Mm.
Hönan går och käkar ut och de spanar för rovdjuren. Liksom. Kommer en räv, kommer en hök. Och skulle det komma någon så är det de som offrar sig. Så hönan hinner undan. Och ofta det man tittar på det här, man tänker att man vill inte ha för många tuppar per höna. Det är att tupparna kan vara lite tuffa mot dem när de ska para sig. För en tupp parar, det vill en andra också göra. Och då blir de liksom lite plockade bak i nacken.
Precis.
Och på ryggen. Och det är där liksom man antingen ställer sig eller liksom hugger sig fast liksom med sin näbb i hönan. Då för att kunna hålla balansen. Och märker man det, då kanske man har lite för många tuppar. Men jag säger, fjäderdräkten är jättefin ut, hönan är god och glad. Perfekt. Rör inte flocken, gå inte in och peta i onödan.
Mm.
Och det är lättare att introducera genom att få kycklingar själv.
Mm.
För kycklingarna är liksom ranglösa. De, sakta men säkert kommer de in, beroende på sitt temperament och ålder, så hittar de sin plats i den här flocken.
Just det.
Så att ju mindre man pillar, ju mer man låter naturen sköta sin gång i flocken eller liksom urvalet där, desto bättre blir det.
Alltså isolerat hönshus eller isolerat kaninhus. Behövs ingen extra värme, ingen extra lampa. Man kan ju driva på om man vill ha lite mera ägg då vintertid. Det är ju ljuset som reglerar det bland annat. Fodret också då. Det gör vi ju inte då med lantraserna, utan där får de ju ha det så naturligt som möjligt. Så att vi ger ju dem inget direkt värpfoder heller för den delen, inte jag i alla fall. Och de andra djurslagen i princip samma då, i alla fall om vi pratar om lantraserna. De kan gå ut. Gå ute året runt, gör det gärna också, men se till att ha det dragfritt och torrt.
Man har väl alltid, alltså ibland så blir det som en självuppfyllande profetia. När det här med foder och vad är det att driva djur egentligen är. Vad är egentligen liksom ett för kraftigt foder? Och det är att många av de här lantraserna, de är ju pre-industrialiseringen när vi har liksom... sydamerikansk soja eller fiskmjöl, som är de här stora proteinkällorna som är liksom gasen i deras foderstat. Men då istället så kanske du har odlat andra saker som du har matat med, om du har haft ärtor eller vi pratar om blekingehandskarna, fiskgräns då. Och det har ju samma drivande effekt på dina djur. Jag vet, på, pratar vi fjällnära kor på Lilla Herrebygget. De hade ju sina kor in i ett stall där de hade en spis, öppen spis. Mm. Så där har du också artificiellt ljus, och de delade ju in sitt hö beroende på när korna bäst behövde det här näringsrika. Så korna fick ju det bästa, tjurarna hackade man upp kvistar till. Mm. Istället liksom för att hålla igång, för de behövde ju ingenting, de mjölkade ju inte. Mm, utan det var korna som fick. Och jag tror väldigt många glömmer bort att lantbruk är ett företag. Basen har ju varit att jag måste kunna mata mig själv och min familj. Men jag måste ju tjäna pengar någonstans. Någonting måste ju vara min avsalu, om det är ost och smör. Också ägg, fläsk och annat. Det är ju klart att du vill få ut så bra produktion som möjligt utifrån dina förhållanden. Mm. Så att man medvetet förr i tiden skulle avstå från produktion, det har nog aldrig hänt. Mm. Men sen ska man veta att deras medel var väldigt annorlunda mot vad vi har idag. Vi kan liksom få in mycket mer energi i djuren och få dem att bete sig lite annorlunda mot vad man gjorde förr. Men så att, tänk mer på att hitta en kost som avspeglar sig vad man hade förr, än att absolut tvånget liksom, jag måste dämpa, de får bara äta spannmål, för då blir det bristsjukdomar för det.
Mm.
Så att, en anpassning, absolut. Och där också titta, hur långt bak ska vi backa? De här hönsen, det finns ju inga vilda höns hos oss. Det här är ju liksom, vad kan det vara, nästan 10 000 år av utveckling som finns bakom många av våra svenska husdjursraser. Och kommer liksom hönan då liksom från djunglerna i Asien.
Mm.
Du har liksom Iran, Irak, där du har jätter som kommer ifrån. Alltså det är väldigt långt borta. Alltså det har ju klart att det har hänt saker längs med vägen. Vad du har matat med, hur du har matat, hur mycket ljus som har funnits.
Mm.
Den utvecklingen stoppar ju aldrig någon gång, utan den fortsätter ju nu också.
Mm.
Jag hörde Skåne de pratade med, de har fått en snitttemperaturökning som gör det varmare, men också då liksom torrare i Skåne. Men det är klart att det påverkar våra djur också.
Givetvis.
Och så har det ju varit längs med vägen.
Mm.
Så att tänka och klura lite grann och akta sig för de här dogman som kan bli ibland kring vissa liksom förhållningssätt när det gäller just lantrater också.
Just det.
Gamla sanningar som ibland liksom bara förnyas. Utan man tänk och klura och följa lite egen forskning och hitta din ståndpunkt.
Vi kan ju absolut konstatera att det är många som känner starkt för djuren. Djurfolk, det är en alldeles speciell grupp underbara människor. Min djurbana började, kan man säga, i hundvärlden. Jag var ute och nosade lite på utställningsvärlden och är intresserad av hundaveln och så vidare. Tyckte att hundvärlden, utställningsvärlden, var en väldigt speciell plats. Väldigt många färgstarka personer, personligheter. Och sedan, i och med då att man började hitta till hönsen och drömma om djuren på gården, så kom man in i hönsvärlden. Och nu snackar vi. Nu snackar vi en helt ny värld som öppnar sig. Och alltså, tyckte man att hundvärlden och kattvärlden, att den var speciell. Mm. Oh my god, hönsvärlden alltså. Fågelfolket, väldigt speciellt, väldigt härligt, väldigt mycket starka känslor. Vet ju många som faktiskt är med i de där forumen enbart i, som en slags, lite styckt alltså, men ändå, säger ju någonting som en slags fredagsnöje. De brukar skoja om det, att de sätter sig och tar en påse popcorn och lutar sig tillbaka och läser diverse trådar. Det har startats motgrupper på grund av att folk har blivit så förbannade. Det började med gruppen Vi som har höns, som jag tror fortfarande är den största gruppen på Facebook med över 20 000 medlemmar. Det är säkert väldigt många mer nu. Sedan så var det något som hände där, vet jag, och det startade en motreaktionsgrupp då som hette Djur för bruk och slakt, eller något sånt där, höns för bruk och slakt och så. Alltså, djuren väcker känslor, så kan vi väl säga, Johan Widing. Mm. Vad säger du om det här?
Jag kan bara hålla med.
Ja.
Det finns mycket, alltså just det man lägger i, där börja bry dig, börja engagera sig.
Ja.
Och börjar man då med att bevara gamla raser, så har man också en dimension i vad man tycker är rätt sätt att bevara.
Mm.
Eller vad man själv tycker är viktigast i bevarandeprocessen då, när det gäller kanske urval. Var man bevarar, vilka djur man bevarar, hur man ska tänka och hur man ska liksom se på det här. Och då plötsligt får det här, det är inte bara för att jag vill ha ägg och kött, utan jag vill se till att de här djuren finns kvar inte bara den här, alltså som Jordbruksverket agerar, den här programperioden och en sjuårsplan.
Mm.
Utan det är 100 år, det är 1000 år framåt, ja, i tiden. Så att det vi gör idag, när vi har återupptäckt så himla mycket, ofta väldigt små populationer, väldigt små grupper, kan ju få väldigt stor verkan i framtiden. Och då blir man ju väldigt mycket att man ger sig in med liksom sin själ i diskussionen.
Ja. Vi ska lägga till också att det finns ju inga pengar i det här, om vi ska, tyvärr. Mm. Och det har jag funderat mycket på. Så här, det är som att det ligger någonting i det här som folk har som hobbysysselsättning. Alltså folks hobbys, man jobbar inte med det professionellt, alltså i den bemärkelsen att man försörjer sig på det. Men allt det här som är hobbybasis, det blir liksom ett sånt, det blir så fruktansvärt mycket känslor och folk blir väldigt väldigt arga, folk blir väldigt väldigt ledsna
så fort man ska säga någonting för att gå emot en åsikt eller någonting, alltså varför vill jag berätta det här, varför vill jag föra fram det här, så tänk till en extra gång. Och som är alltid liksom, skriv ingenting du inte skulle säga att personen i ansiktet men ni träffas. För det är så väldigt lätt att missförstå varandra och att ta i lite för mycket just när man sitter där.
Mm.
Det slår jättehårt för den som då läser det här, speciellt nybörjare eller någon som också då känner väldigt mycket för sina höns. Så sätter någon som verkligen älskar sina höns och kan väl tänka sig att äta någon annan och lägger upp
en slaktbild.
En slaktbild.
Det är ju det som ofta då precis
pikar igång det här liksom. Och då förstår jag att det blir en polarisering. Att försök hitta gruppen som passar för dig i det sammanhanget.
Ja,
och skräddarsy lite grann. För det är lätt att trampa över och göra saker som andra kan uppfattas. Utan den här toleransen.
Ja, och någonstans, precis, tolerans, exakt. Mm. För det är klart att jag har det ju ganska så primitivt då för mina djur. Men samtidigt, de som har spetska, vi har ju spetsgardinsgruppen då, för ni som inte vet då, va? I de som har hönsen och liksom som har gjort, där hönsen närmast har blivit, de har ju i princip fått... jag skulle nästan säga större status än hunden och katten med sitt hus. Och där de har faktiskt då spetsgardiner och det är målat och det är sammetskuddar nästintill. Och det är, men jag menar, det kan man, de får ju inte illa av det. Så att det behöver man väl inte heller reta sig på. Utan ska man, det får man väl faktiskt acceptera.
Ja. Så jag tror att, alltså de gör ingen skada och de är ofta... förlåt. De är fel ord. Nej, men om man har den inställningen till det, sagt, om du inte skadar dina djur, då har jag egentligen ingen åsikt om det.
Nej.
Om det speciellt då inte är bevarande, för då kan du prata foder och du kan prata inredning. Men det har ju också varierat. Det finns ingen standard hur din ladugård har sett ut, hur du har behandlat dina djur. Utan olika foder, olika platser, olika inställningar till det.
Mm.
Men ta det lugnt och tänk liksom, försök vara snäll. Nej, snälla saker eller avstå från att säga någonting överhuvudtaget eller skicka ett direktmeddelande. För det är lätt att ibland gå in och bara leta fel. Du, jag sa att din sittbena var lite för kort här.
Ja, men exakt! Och jag menar, jag skulle ju aldrig skriva ut nästan, tror jag. Nu är inte jag i de där forumen längre. Det där, alltså allt det där, för min del så höll jag ju på med allt det där innan jag själv började leva det livet. För det var ju då man drömde. Det var då man gjorde research och då och man läste och man liksom drömde sig bort. Men nu har jag tyvärr inte tid med det längre. Men jag tror ju att jag skulle ju säkert bli kallad djurplågare då. I och med att jag inte har något uppvärmt hönshus till exempel. Där skulle jag bli halshuggen. Av en del.
Titta på det. Och ju fler man är ute, det finns ju Facebook. Vi pratar alternativ.nu som har varit väldigt, väldigt stort långt innan Facebook kom.
Ja, gud!
Alternativ är ju väldigt gammal, men också det har ju blivit ett slags arkivbibliotek. Väldigt mycket trådar finns där som är bra.
Jag är aldrig ute där nu, men då, alltså jag älskar alternativ.nu.
Mm.
Är du kompis med Petter eller?
Jag prenumererar på tidningen.
Ja.
Och nu pratar vi, det här är ju en självhushållningssajt som tar upp allting från bygga och sticka din egen vedspis ungefär.
Ja, men precis.
Det är liksom allt det här mysiga. Och de ger ut en tidning som heter Åter. Åter, precis. Och det finns den här sajten. Åter prenumererar du egentligen på världens enklaste sätt. Att du betalar in pengar och så länge du har pengar kvar på din profil så får du en ny tidning.
Exakt.
Och här
fyra nummer per år är det.
Djupa, superspännande, nördiga grejer.
Mm.
Och det finns nästan, alltså allting från fiskodling, föder upp sniglar, höns, lantraser, ost, charkuterier, ja. Bygg en skorsten eller bygg en flotte eller segla runt jord. Alltså
nybyggarna,
allting.
Utbyggarna, allt vad de är, precis.
Och alla författarna är ju fristående.
Mm.
Du får i slutet då en liten beskrivning och du får en mejladress.
Mm.
Så känner du att, gud, den här personen vill jag snacka mer med. Då kan du själv kontakta dem ifrån. Så att om man vill känna att man vill ta det steget, man göra mer själv och känna att det här är en livsstil som jag vill lära mig mer om, åter. Där har vi tidningen för dig.
Och som sagt, glöm inte alternativ.nu. Mm. Det är en bibelsajt vad det gäller allt det här som Johan precis rabblade upp. Alltså du kan hitta allt. Där har vi alla stängseltrådarna. Om du funderar över minst, eller jag kan inte ens komma på nu, men alltså, alla de ändlösa nätterna man bara liksom låg där och drömde och var ute i de trådarna. Alltså helt fantastiskt.
Det är en sajt som har lite gammalt snitt på sig, ja, kan man säga. Men det här är nästan retro.
Ja, faktiskt.
Och sitta och titta. Och man är, alltså vet jag, sökte på någonting häromdagen och får upp min eget inlägg.
Ja.
Första. Och man blir såhär,
älskar det.
Det har inte, kanske den lilla rasen eller just den frågan har inte utvecklats så himla mycket sedan dess.
Nej, just det.
Men allting finns där.
Mm.
Allting kan du ta upp, allting kan diskuteras och det har skrivits mycket innan.
Yeah.
Och jag kan nästan säga, precis som med alla hönsforum, liksom, gå in och läs mycket. Googla mycket själv och tänk. Och sen så kommer du att se att det finns ett par karaktärer som återkommer. Både på Facebook och det. Och som jag kan, ja, nu ska jag inte säga några namn, men det finns ett par som är väldigt tydliga och väldigt, väldigt duktiga.
Mm.
Som du vill ha, alltså tänk på dem som dina mentorer. För de säger väldigt mycket vettiga grejer. Du behöver inte hålla med om allt, men aspekterna är bra. För de har tänkt så väldigt djupt och så väldigt länge på det här. De kanske har haft höns i 20, 30, 40 år.
Ja, eller ännu längre. Mm. Och som sagt att det är deras liv. Det är det, liksom, det är deras grej. Det är klart att de kan. Det, man får inte heller liksom, de har ju givetvis supermycket kunskap om det. Man kan lära sig jättemycket.
Mm.
Sen kan det ibland bli hårt. Det kan det bli! Eller vad säger du, Johan, om granemålakon? Om jag säger granemålakon, vad säger du då?
Det är mitt hjärteprojekt. Det är det där man inte någonsin kan släppa. Det har varit jättestort.
Som till och med har fått dig utkickad.
Ja, precis. Det är ju långa. För alla er som inte har hört om granemålakon så är det ju inte egentligen superkonstigt. För det här har vi ju Sveriges minsta till antalet koras. Upptäckt helt av en slump. Jag har skrivit en hel del om det. Så att för er så blir det
har...
för ni som kan så blir det ju lite repetition här. Men när jag... Ja, en vacker dag satt och skulle göra mitt examensarbete. Och ni vet att man sitter vid datorn och ska jobba och inte har inspiration. Vad gör man då? Blocket. Sitter och kollar på Blocket och hittar en skum liten annons då om några lantraskossor från Blekinge. Och det leder till att vi återupptäcker en helt ny kogrupp. Mm. Som har levt isolerade på en gård av en man. Vigurt Fredriksson. Ärvt djuren av sina föräldrar. Inte tagit in nya djur utifrån, utan han har hållit sin grupp, använt sina egna tjurar och allting sånt och har bara haft dem hemma. Och när han blev sjuk, kunde inte längre ha kvar djuren, så kom det ett djur till salu. Och det var då de jag hittade. Och med lite hjälp så lyckades vi rädda de här. Och efter några år så kom de första kalvarna. Och vi har då sakta börjat bygga upp. Och det är lite grann det här med att djurkossor tar så väldigt, väldigt lång tid innan det blir... Att du börjar liksom se att det blir en större djurgrupp. Liksom. Du hade ju tre kor, två kalvar, det en av kossorna fick aldrig någon kalv.
Mm.
Och en av den andra fick bara en kalv. Och då, ja, det tar sån tid. Det ska bli döttrar och så ska de växa upp och de ska få kalvar.
Mm.
Och det är ju därför nu vi är mer än 10 år sedan och det är fortfarande under 20 individer. Och man är ju fortfarande i det där akuta räddningsskedet för den här gruppen. Och du kan säga då, en lantrasgrupp med kor från norra Blekinge gränsen till Småland. Den gamla ägaren då, på tal om att du gillar saker själv och hur ditt djurintresse färgar ditt djur. Han gillar svarta kossor, så korna var svarta. Och då har det känts liksom väldigt hedrande att du fortsätter med det. Att kan vi, om det blir så, svarta djur prioriteras. Och så att det är det man liksom vill ha gruppen. Så vi jobbar på väldigt hårt med granemålen. Från början var vi också med att få in dem i det officiella bevarandet. Och det är ju så att hela vägen från FN så finns det ett mandat som är då lagt på Sverige enligt Rio-konventionen först att bevara biologisk mångfald, både den vilda och den tama.
Mm.
Så då har Jordbruksverket ett ansvar för det här. Och
det gäller inte bara djur utan Nej. Det gäller ju grödor också.
Precis, det finns en stor växtdelar.
Ja.
Och då ligger ansvaret ute och det Jordbruksverket har gjort är att man har liksom delegerat det här ansvaret. Och då finns det en man säger, registerförande förening. Precis som att du har en stambok för hundar så har du det för kossorna. Mm. Och då fanns det en för lantraskor i föreningen Allmogekon. Så då fick vi med djuren där, vi dokumenterade de här och finna att de uppfyller alla de här kriterierna som Jordbruksverket har satt upp för. Det här är en lantras.
Just det.
Och det är väl det, liksom att populationen finns i Sverige, den är uppkommen här, finns ingen annanstans och det är ett bruksdjur.
Mm. Och allmogekon då, alltså våra svenska lantraser på kor, då har vi då fjällnära, vi har rökullan, vi har bohuskullan, inte upptag. Jo, det är det, den är det. Vad har vi mer?
Vänekon, ringamålakon, loshultakon, den skånskröd eller rögnarödskon och granemåla.
I granemåla, men blev den alltså? Den blev?
Granemåla har varit upptagen, så blir den...
Aha! Så det är inte en kulturras då, utan det är en lantras.
Och det är därifrån det finns en viss paradox att vissa raser som idag benämns som lantraser är egentligen inte äkta lantraser. Om man tittar på blåankan och gulankan.
Ja, svensk blå, svensk gul alltså.
Ja. De togs ju upp och standardiserades så att man gjorde ett urval av allmogeraser eller lantraser och standardiserades så att men de ska vara blå, de ska ha en bröstfläck och de ska se ut så här.
Mm.
Så att där har man ju också en liten zon. Tittar vi på ringamålakon då.
Mm.
Samma sak där, det är med en 1950-tals variant av svensk rödvit boskap. Så det är inte heller en äkta lantras. Men man har valt att lägga in det under den här benämningen då, allmogeras eller lantras.
Ja, och så var det väl med bohuskullan också.
Mm.
För den tror jag när jag började kika så tror jag inte riktigt att den fanns utan den kom där. Den kom sen.
Den har haft en väldigt seg start och den har varit väldigt, väldigt omdiskuterad om det verkligen är och om den har ett bevarande värde hos sig. Så det beror på hur man tittar på det och bedömer det. Men just det här fallet så var det ju föreningen som drev på att när man startade så hade man tre djurgrupper. Vänekon, Bohuskullan och ringamålakon ifrån byn Ringamåla i Blekinge. Och sen gjorde de helt enkelt så att när man hittar de här tre till sydliga grupperna granemålakon, loshultakon och den skånska röda eller rögnarödskon så klumpade man ihop de här i en cocktail och det är väldigt ovanligt att man gör det mellan traserna och speciellt för det här var ganska stora geografiska avstånd emellan och det är nästan man ska sluta med att tänka på det som en raser utan som populationer eller grupper, precis som att du har olika grupper av tigrar. Du har liksom sibirisk tiger, du har bengalisk, du har liksom, de kommer från helt olika områden, de har olika historia, olika kulturell bakgrund, olika anpassning till gårdarna, så att föra ihop dem är väldigt onaturligt i det svenska bevarandet.
Och det har man alltså gjort?
Ja, så efter en viss lobbyningsverksamhet så ändrades avelsplan att de här djurgrupperna skulle hållas isär från varandra. Man skulle då inte använda en granemålartjur på en ringamålarko eller någonting sånt. Det skulle vara lite skott emellan där. Liksom, så att de här grupperna får fortsätta och bevaras så unika som de är.
Efter att man hade varit där och såsat ihop det. Så,
Till viss del. Sen efterlevdes inte det här. Och det gjorde det att vi var några besättningar som valde att ändå liksom hålla fast vid den här bevaringen av de här olika grupperna av granemåla och den skånska röda boskapen.
Mm.
Och jobbade väldigt hårt för det. Kanske för hårt. För om du då går emot en förening, du går emot en styrelse och funktionärer som inte delar din åsikt så blir du ju väldigt obekväm.
Mm.
Och det är ju det som, precis som vi pratade om, att det kan vara ganska tufft klimat på vissa Facebook-sidor och på vissa diskussionsforum på nätet.
Mm.
Så kan det bli nästan ännu tuffare i föreningarna då.
Det kan jag.
Så resultatet blir egentligen att vi blev utkastade från föreningen för det officiella bevarandet. Och då tänker vi att den här kombogruppen eller cocktailgruppen som vi var med i, den här som samlingsnamnet blev ringamålakon, var väl kanske 170 individer. Det är en ganska liten ökning om man tänker på hur många djur som faktiskt var ingående balans i den gruppen och hur många år föreningen har jobbat då sedan 95. Och då hade vi 50-60 djur av de här som var vår besättning som de liksom blev utkastade samtidigt. Och det är liksom en katastrof för bevarandet. Det är liksom det största nederlaget som kan hända. Och det påverkar oerhört mycket. För då hade vi alla granamåladjuren. Och de som vi kallar för skånsk röd, och så var vi i kärnbesättningen. Ja. Flest kor, flest tjurar.
Men de valde att... De valde det alltså.
Istället för att ta debatten, ja, och att återupprätta ett sunt bevarande, så var det lättare.
Så släppte de istället. Mm. Ja, det är intressant också. Så,
men det öppnar ju också upp för nya lösningar för de här, ja, raserna. Att hitta nya bevarare och hitta långsiktiga lösningar. Mm. Det övergripande ansvaret ligger ju fortfarande på Jordbruksverket. Och det är ju de som brister i sin hantering då, när man inte följer upp hur föreningar jobbar. Och det är där den stora bristen kommer ifrån. Att man till exempel har låtit vissa... De här fyra grupperna har blivit för stor i förhållande till de andra. Att de egentligen tränger ut dem. Tänk en gökunge i boet som puttar ut syskonen för att få mera plats själv. Eller att du har vissa kolinjerna, de här familjerna eller familjeträden, som får bli för stora. Där vill man ha en jämn fördelning. Istället har de här fått som svälla då, på grund av att man inte har varit tillräckligt tydlig från föreningens sida på hur det ska bedrivas. Mm. Mm. Det kommer mycket tuffa grejer.
Verkligen. Mm. Men du kommer att fortsätta,
precis,
kämpa för granamålakvigga.
Vi har precis fått en liten ny granamålakvigga hemma. Oh. En kvigga som fick sin absolut första. Så hon fick sitt öronmärke häromdagen bara. Mm. Går man in och kollar, helt underbar. Det som kan sägas om granamålakon var att de hade en ganska unik startpunkt. Det var bara tre kor som fanns kvar. Mm. Och det gör ju att tre kor, det har man ju inget långsiktigt bevarande.
Nej.
har man ingen kille så är ju läget svårt. Så därför var ju mycket också att vilken grupp är närmast. Mm. Och då är det ju den här skånskröd boskap från Rögnaröd då. Mm. Så där tog vi in en djur. Och det är han som är pappa till de första kalvarna. Men så fort vi hade en egen tjur som är född av en av de här ursprungskorna, så använde vi han istället.
Men då tror jag att många rent spontant tänker, inavel! Mm. Hur är det med inaveln?
Där har vi ju den eviga frågan.
Ja!
Alltid kommer den.
Ja. Ja.
Men det är ju roligt. Det finns så...
Ska vi slå på lite myter där?
Ska vi slå på lite myter?
Ja.
Vi tittar på kanske det mest tydliga. Nu har jag ett stort getförflutande. Så jag tar upp Malin och Lisa. Malin och Lisa var de första två gönggetterna man hittade. Två dräktiga getter fick varsin bockkilling. Den ena gav man bort. Den andra använde man då för att betäcka mor och moster. Och där startar man hela familjen.
Yeah.
Så alla gönggetter som finns i Sverige idag är släkta med Malin och Lisa. Och bygger upp på den här kombon med son, mamma, moster. Yeah. Och sen blir det killingar och sen betäcka, ja, du vet.
Men till exempel i hundaveln så tror jag vet inte om det är SKK har godkänt och om det är 9% eller om vi till och med är under det nu. Mm. En inavel på 9% eller så. Här är det ju inte riktigt så. Nej. Eller så, men...
Det är också det att man befinner sig i ett akut räddningsskede.
Ja, och då är det som är det primära. Mm.
Så man försöker fortfarande jobba på med att alla hondjur är avel. Så långa generationsintervaller som möjligt då, för att alla de här gamla djuren ska få... Man ska inte förändra rasen. Mm. Byter man generation snabbt så förändrar man en ras snabbt. Mm. Låter man korna bli gamla och få kalvar och använder dem i avel så går det långsammare. Och det är egentligen att man vill komma upp till ett långsiktigt säkert bevarandenivå. Och då kan man tänka att första steget kanske är 50 individer. Nästa är 500. Pratar man FAO så kanske de pratar 5000 individer. Mm. Och det är väldigt få svenska raser som befinner sig på den här slutgiltiga, supersäkra nivån. Och det beror lite grann på vilket typ av djurslag det är, hur många han till hondjur det befinner sig. Så pratar man effektiv population. Ju mer hanar, desto bättre fördelning har man ofta på det. Så det gör ju att... Som sagt, jag tror det är gutefåren som lever upp till det här kriteriet i dagsläget.
Ja,
och en del av de här stora hedermora-blommorhörna, de ligger ganska säkert. Mm. Och väldigt många andra kan ju egentligen öka. Egentligen skulle nästan alla fåglarna kunna befinna sig på den här säkra nivån på ett år. Men det man har, det är inte en brist på avelsdjur. Det är en brist på miljöer. Det finns inte gårdar som kan ta in de här djuren.
Men jag har stått i kö. Jag har svettats för de där gamla hönsen kan jag ju säga. 2 år fick jag vänta. Mm. Och sen så hittade jag då den där lilla gruppen. Men sen kom det ju en räv och tog hälften och det blev skit. Men de är inte lätta att få tag i, de som jag håller på med. Mm. Så där får man ju också, kan man ju få dispens då för att kläcka. Mm. För att det är lite problem alltså.
Det är mycket resor. Och väljer man, eller man fastnar för en liten av ska jag säga.
Mm.
Fastnar man för en liten av så blir det väldigt mycket sitta i bil.
Ja, precis.
Väldigt mycket hämta och köra långt.
Ja, fast inte just i det fallet. Nej. För att där finns det inte ens några att hämta hem.
Nej.
Och då har jag ju gått utanför. Jag har verkligen gått på alla listor eller så, eller höll på med det. Och man har liksom fått be i princip på sina bara knän. Och så. Mm. Men jag älskar att åka och köpa djur. Det låter ju också helt, men det är ju verkligen helt underbart att åka och hämta hem djur och träffa alla dessa underbara människor. Nu har vi sagt att ja, det är speciellt, vi har skojat. Och alla, vi är ju ändå ett folk med självdistans, hoppas jag. Man måste ju kunna skratta åt situationen, åt sig själv och så vidare. Men alltså vilka stjärnor, vilka ljuvliga människor man träffar. Och där måste jag ändå, jag måste ge en komplimang till duvfolket. Duvfolket är ju jävligt flotta alltså. Mm. Där har jag inte alls varit med om. Det är så trevligt i duvforumen. Mm. Alltså jag har inte stött på de hårda orden och den elitismen som existerar bland hönsfolket. Mm. Duvfolket säger jag bara. Mm. Men vad är din erfarenhet av duvfolket?
Jättebra. Jag är där själv. Jag har ju också duvor.
Ja, du har ju det. Mm. Svensk krås, eller vad är det?
Precis.
Ja.
Och snackar vi då det här lite bortglömda, medvetet bortglömda av en del, så har vi ju tre svenska duvraser.
Mm.
Nu vet jag ju mest svensk kråsduva som egentligen uppfyller de här kriterierna för att vara kanske inte lantras, men i alla fall definitivt en bevarande ras som delar en historia som liknar svensk blåanka och gulanka.
Mm.
Och samma sak där. Börja, steg ett, hitta djur. Finns det djur ute? Ja, skaffa precis. Djur själv, för din besättning är alltid den bästa. Ja, för den har du kontroll på.
Mm.
Alla de andra, du vet ju inte vad som händer, en skilsmässa, nytt, jag måste byta hus, lagnan rinner ner, räven tar hönorna.
Mm.
Se till att du har det jättebra och sen börja sprida. Sprid dem, sprid information. Och följden av det har ju blivit att vi har ju flera raser hemma där vi nu är den äldsta besättningen som finns. För att det fanns ingen annan som tyckte att det här var spännande när vi började.
Mm.
Alla hönsmänniskor känner vi till Isbar Blå.
Mm.
En ursprungliga liksom grönäggsvärpan skapade Martin Silverudd. När vi flyttade ut om 03 och du hittade kanske två sidor och en suddig bild på distans på en Isbar Blå. Och det är verkligen så här, ringa samtal och kolla gamla hönsatidningar innan du hittar någonting. Nu för tiden så är den ju överallt. Och du har ju fått avknoppningen också i Silveruds blå ifrån de gamla isbaren.
Mm.
Så att där är ju, man är ju glad när det hänt så. Mm. När man är en av de här riktigt gamla besättningarna och säger att gud, det går ju faktiskt att göra en skillnad.
Mm.
Det jag gör idag och det jag sprider, antingen det att man åker och samlar material på Gotland. Ja, det var ju en. Martin Silverudd skrev ju två avhandlingar, berätta förut.
Mm.
Bägge två handlar om det här med könsvisande kycklingar. Och skriver man en avhandling, då har man ju en handledare. Och han hade en handledare som nu hade flyttat till Gotland. Så en påsk så packar man in sig i bilen, tar färjan över till Gotland och åker och hälsar på hans gamla handledare. För han fick överta Martin Silverudds allt material och foton och brev och korrespondens liksom med andra som forskade på fjärde. För hans planer för så här utvecklar jag. Fick möjlighet att låna, kunde kopiera och kunde dela med sig av hans tankar och funderingar kring det här. Och hans personliga reflektioner av hur han funkade med höns. Han har så himla många små, så här, små berättelser som gör det liksom att det var liksom inte så här, det är inte för att tjäna pengar. Som du sa, det finns inga pengar. Men det var för att hjälpa till. Ett större syfte med det du gör.
Mm.
Det var underbart.
Fasen vad flott alltså. Ja visst, vi återkommer ju gång på gång till vikten av den goda jorden. Alltså hur vi ska bygga våra jordar, för det är så vi jobbar idag. Och våran fina samarbetspartner Hasselfors Garden, de har ju tagit fram ett helt nytt produktkoncept som de kallar för jordkompisar. Och de här jordkompisarna då, det är alltså en serie produkter som, det är inte direkt gödsel utan snarare ingredienser som man blandar i jorden för att addera nya egenskaper. Det här med jorden, det är alltså av största vikt. Tänk på det när du ska till exempel nyanlägga en rabatt eller en plantering. Växterna, det är en del. Men utan en fungerande jord så kommer det inte funka så himla bra. Så glöm inte bort jorden. Varför är det viktigt att bevara de svenska lantraserna och kulturraserna, viktigt att säga också? Vad är meningen med det?
Gud, det är ju som sagt, det är den största grunda frågan. Why oh why?
Förutom att det är ett kulturarv då liksom. Men alltså, varför ska man hålla på och svettas och bråka om det här? Och en del som det är besvärligt att bevara, en del för att det finns nästan inga kvar, men då kanske de inte ska finnas kvar. Eller, alltså förstår du, varför? Why?
Alltså det är lite grann som en historia. Jag tror alla har väl liksom något föremål som man har fäst sig vid. Tänk dig själv för sin barndom. Liksom. Det kanske inte behöver liksom vara en ring eller ett smycke, men det kanske är någonting från när man var liten i köket. Den där väggklockan eller den där bordduken eller mammas brödkavel eller någonting sånt. Mm. Du skapar ett känslomässigt band till ett föremål. Och på något sätt så har vi gjort det som en nation till vissa byggnader. Där har vi alla friluftsmuseum och allting sånt. Att, eller vad heter den uppe igen? Överhogdalsbonaden. Liksom, nästan 1000 år gammal textilier som berättar om ett liv. Mm. Det är ju en direkt referens. Den handen som vävde den här såg det här på riktigt. Inte ens en nedtecknad av någon besökare någon gång. Utan det är ju på riktigt. Mm. Detaljer, historia som finns. Och det, all den där levande kontakten har vi då i lantraserna.
Just det
har vi de som har kommit in liksom, från vikingarna, de första. Alla de här historielagren som finns till. De här historierna om Bohusläns dal, Svartöarna, man går bort den som en brudpresent. Eller Rödkullans historia i Värmland. Där finns ju den där berättelsen kvar. Eller Vigurd Fredriksson då. Jag ska säga, en av de starkaste var, vi skriver ju väldigt mycket om Granemåla och försöker berätta om dem. Och en dag så blev jag kontaktad av ett syskonbarn till Vigurd Fredriksson, då den sista djurägaren. Han fick en stroke, kunde inte ta hand om sina djur. Och hon berättade då, hon hade sagt att det fanns den här killen i Skåne som hade tagit över dina kor. Och nu har de fått kalvar och nu lever de kvar där nere.
Det är fantastiskt.
Och liksom kunna säga det, så han visste liksom när han dog att nej, men det gick, det blev han. Han hade inga egna barn som tog över, ingen som kunde.
Jag började typ gråta.
Så att på något sätt så du bevarar historien bakåt för att få en koppling och ett sammanhang. Men sen vill du också liksom kunna förmedla den här vidare. Liksom. Och det är kanske därför folk skaffar barn eller att man faktiskt har ett framtidsperspektiv.
Vi har ju också ett kulturarv i form av både landskap och djur. Precis som de där byggnaderna eller föremålen. Men det är det som ligger närmast idag. Det är det vi i första hand tänker på.
Och det är ju en fantastisk möjlighet. Vi pratar lite om att vi har växtsidan också. Och där har ju alla möjligheten att få den här direktkontakten. Jag vet inte hur många är som... Nu pratar vi ju trädgård. Den absolut bästa stället att få tag på roliga växter. Vet du vad det är? Egentligen, du kan nästan... Föreningen Sesam, förlåt att jag inte nämnde er först. För ni är helt underbara och gör en jättegrej. Men om du nu tänker officiellt bevarande så har vi ju Nordisk genbank. Som har ett mellanlager, förlåt om jag inte säger rätt term här. De har ju det långtidslagret uppe i Svalbard, nere i permafrosten i den här gamla kolgruvan. The Doomsday Vault. Alltså där du bevarar inte bara nordiskt utan från hela världen. Men de har ett mellanlager i Alnarp. Och från det lagret så fördelar man växtmaterial ut till odlare. Så ärter, bönor, jag tror det var Ludvika Fjärdevalmo hade man i år också. Massa sånt växtmaterial som man helt bara skickar ut om du är intresserad av svensk odlarhistoria.
Just det. Det här är alltså ett växtkulturarv, kan vi kalla det för det, va? Som man kan, genom att vara med i föreningen, så kan man få tillgång till det här materialet och vara med och bevara de här fina gamla, i princip utrotade mer eller mindre sorterna. Eller...
Och det förutsätter ju också, som vi sa på djuren, att de här lantraserna, kulturraserna, det är ju bondens egen. Du har kor, du får kalvar, du sparar dem, du har kvar dem på gården. De här växterna, du får ju ut frön och så odlar du. Och sen kan du själv odla frön. Du köper ringblomman Britta, tror jag den hette i år. Och så kan du odla den och så har du egna Britta som du kan ge bort. För det är en fantastisk känsla att dela med sig, och det är som man alltid har gjort.
Just det.
För att de här sorterna, det är ju inte mina sorter, utan det är ju alla de som har funnits före mig som har utvecklat vitkål, grönkål, potatis. Bara för att jag håller dem i några år kan inte jag säga att det är Joran Widings. bondbön eller någonting sånt, utan jag står ju på axlarna på någon annan. Så jag kan ju inte ta patent eller licens eller någonting på det. Det ska ju valas och det ska fortsätta att valas.
Men då måste det också odlas på ett sådant sätt med säkra avstånd och så, tänker jag, så att det inte går fel där på vägen och...
Det är mycket.
Ja, det är mycket. Men det är regelverket, det är inte helt så. Nej, eller jag tänker...
Ja. Men börjar man där så finns det ju också, som precis som att det finns lätta djur att börja med. Det finns lätta växter, ärter, bönor då, som är självpollinerande. Du kan ha många olika och du kan odla liksom bruksfrö väldigt enkelt själv.
Just det.
Och så börjar man liksom nosa på svårare och svårare grejer i sin egen trädgård. Och så kan du helt enkelt känna att wow, jag har min egen frökista.
Ja.
Jag har min egen lilla genbank hemma, för jag är en del i den här länken.
Det är ändå goals alltså. Va?
Fantastiskt. Och det är precis det här. Så här. Nu försöker jag prata om lite andra grejer, men det hänger ju ihop med varför lantraserna.
Ja.
Sen kan vi prata om exceptionell råvara. Alla har väl varit, eller kanske inte alla, men alla har väl liksom rest någonstans eller sett en film från Frankrike om fransk matpassion eller italiensk kärlek eller spansk patta negra gris som har käkat ekollon i skogen liksom, sen de slutade dricka mjölk.
Ja.
Det har ju vi här också, men vi har glömt bort det.
Exakt.
För svenskarna är ju ett nyhetsälskande folk. Det har varit lättare liksom att ta in impulser utifrån än att utveckla det vi har själva.
Just det.
Och tänk dig då liksom att kunna äta liksom lufttorkad lindare skinka som har bökat i bokskogen. Eller du köper de här ostarna med fjällnära mjölk som ingår liksom från färbordar eller smör.
Alltså jag är så hungrig nu. Jag är så hungrig.
Men det blir en terroir, en plats, en koppling.
Ja.
Så att när du reser och får hitta de här unika maktupplevelserna. Tänk att kunna erbjuda det om det är som restaurang eller krögar. Då kan du se till att lantbrukare får ordentligt betalt. För att du kan erbjuda det här till dina gäster som kommer på din restaurang.
Ja, men precis. Och här måste vi ändå säga, alltså du måste ju haft också en hel del besök av hipsterextremister, tänker jag. För att vi har snackat om det innan, att odlingen är ju den grenen av trädgård som har slagit störst på något sätt och som har blivit störst. Och med tanke på hur stor maten har varit de senaste åren, så det, och jag säger att trädgård är den nya maten, och då är det inte konstigt att det var odlingen som slog först. Och där tänker jag att det som vi pratar om nu, det kommer ju också in där, alltså intresset för exceptionell råvara. Och att vi på något sätt ändå är på väg tillbaka dit, eller vad säger du? Mm. Det känns ju inte som att den trenden kommer att det kommer att ge sig.
Alltså det är början på någonting.
Det är början på något, ja precis. Jag tänker på att det som har blivit mer hos gemene man, det är ju det här med säsongsmaten. Bara det tänket, att vi lever efter säsongen. Och att de flesta kanske inte är så peppade på att köpa tomater längre mitt i vintern och sådär, för det är inte så kul och det smakar inte så gott och sådär, utan att leva efter säsongen. Och sen tänker jag på ännu mer då det som vi är inne på, att det kommer att liksom komma mer och mer, eller?
Mycket säsong och mycket, jag tror många, om jag pratar lite om det här med att många kockar skapar sin egen gård. Eller hitta sina producenter som man går ut och besöker och hämtar sina produkter.
Mm.
Och man har den här feedbacken. Ja, jag tycker den här fåglarna är bäst. Eller de här grönsakerna. Eller det är min favoritsallad. Och faktiskt som producent skippa mellanledet. Han står där i köket och snackar med din krögare.
Mm.
Och sen följer du upp nästa vecka när det gäller kanske storleken på ärterna. Bönorna var bäst för er.
Just det. Precis.
Och så jobbar man och man får ett förtroende. Och jag måste ju stå där och svara för kvaliteten på allting.
Precis.
Och berätta det för dem.
Vi pratade ju förra avsnittet, så hade vi Angelina Naturalis här, pratade om den vilda ätbara floran, också någonting som ligger väldigt rätt och som ju liksom är en fortsättning, ytterligare ett steg, och många kockar som är intresserade.
Gud ja, stort intresse. Och är man privatperson så finns det ju, alltså, just en trendspaning här, det absolut mest spännande stället för att hitta svensk mattradition, vet ni vad det är?
You tell me.
Ja, Rekoring. Reko är en finsk idé från början, där man egentligen är en plattform, Facebook i det här fallet. Man skapar en grupp för sitt område eller sin stad. Och så ansluter man då som producent och som konsument. Man bara går och klickar med sig i gruppen, kostar ingenting. Och så har du då producenter som lägger upp att jag är en småproducent, jag har ingen gårdsbutik, jag har ingenting sånt, jag säljer inte till grossist eller någonting, men jag har kanske rabarber och jag har ägg och jag har honung och jag har grejer. Och så kommer man då med överens om att vi ska ha en frekvens som vi sköter leveranser på. Du behöver inte ha ett godkänt marknadsområde eller någonting sånt, utan vi har en parkering klockan det här mycket den dagen. Då kan ni hämta upp er en beställning och då sköter ni betalningen. Så packar du i ordning deras leverans. Precis som att du levererar till en restaurang kan du leverera till privatperson. Och det är där man hittar den här svenska mattraditionen.
Oh.
Det finns ju då enligt Slow Food Arc of Taste, alltså ett antal maträtter som är skyddade eller upptagna.
Det.
Och det är där du kan hitta liksom lantrasägg från Blekinge, anka,
Lindersvinet som du var inne på, som är upptaget.
Alla de här liksom bröna, fiskare, allt det där. Rekoring.
Rekoring alltså.
Mm. Titta på ditt område, sök på nätet.
Är det också så flott då att det liksom inte är några mellanhänder så att allt går tillbaka till
precis.
Den lille, jag kan inte ens kalla den hen för producenten, utan den lille. Den lille bara.
Små mikroproducenter till medelstora. Skaffa Swish och sen funkar det ungefär.
Nej, fy fan, det är så flott alltså. Älskar det här Johan Widing.
Ja. Det är lite sån här, om man tänker guerrilla gardening eller guerrilla shopping.
Ja!
Så att verkligen gå in och få din rutin. Precis, du kan abonnera på en matkasse. Här kan du gå in och liksom plocka de här perfekta grejerna som finns ute just nu. Eller varför inte skicka en efterlysning.
Ja, men precis.
Jag vill ha de där perfekta sakerna till det här och det här. Eller jag letar efter någonting. Du får ett enormt nätverk som känner till ditt område och din stad. Och där kan du hitta de här. Liksom. Och du kan själv få dem tillgängliga i ditt kök. Så du får liksom äta en bit av vår historia samtidigt.
Jag är så hungrig nu så nu håller jag på att svimma. Men okej, okay. Men du Johan, alltså okej, det finns så mycket att prata om här, alltså, jag vet inte. Vi ska säga någonting om Lindrösvinet.
Ja.
Det är alltså vår enda svenska, vad säger man ens, grisslag. Det är alltså vår enda svenska gris som är en lantras. Säger jag rätt då om jag säger så?
Helt rätt. Och det, tittar man runt omkring så har ju liksom Finland har inget, Norge har ingenting, Island har inget.
Men är ungersk ullgris, är det en lantras hos dem eller? Det måste det väl
hos
ändå vara?
Hos dem, ja. Jag vet inte exakt hur man avlar, om man då kan kalla det för lantras helt utvecklad ras. För att, så som jag förstår så är det en del som föder upp det mer modernt än som utegris då.
Det kanske är en sån där utbrytarras vi har pratat om innan. Ja.
Kan hända, väldigt många uppfödare som gör sin grej på det.
Ja.
Men Lindrösvinet då?
Ja. Ja.
Väldigt, väldigt unikt. Och vi pratar många andra raser här som, och djurslag vi har pratat om. Det att skaffar du dem så har du dem ofta väldigt länge. Och du väl bestämt dig för att skaffa en hushållsko, då basker med håller du kvar i den ganska många år.
Ja.
Det tråkiga med grisarna är att grisarna är kanske vårt mest krävande lantrasdjur.
Jag vet. Det är ingen bonushistoria vet jag att du har skrivit om innan och det tänkte jag på. Utan där fan det kostar liksom.
Det kostar mycket pengar och man måste liksom vara lite med på banan vad man ger sig in på. Och vi nu snackar det här med att rädda sitt äktenskap och jobb och ekonomi så håll det borta från grisen. Nej, men lite skämt här kommer man in. Men jag satt med i avelsrådet tidigare för lindrösvin.
Ja.
Och tittar man då att ungefär 20% av alla besättningar, alltså en av fem som har gått med i genbanken, skaffat grisar, går ur varje år. Skyhög siffra. Så, och det är egentligen, liksom, tänk det här med att du skaffar gris. De är jättesöta i början och kanske köper en 3 månader gamla grisar. Och tycker att här ska jag göra lite business. Så du köper ganska många. Kanske 3-4 tjejer och en galt. Och så tänker du ska ta några kullar per år. Kanske varje sugga då producera 20 kultingar på ett år. Så mycket, snabbt mycket gris.
Oj.
Och så är det så här mysigt i början. Det är sommar, de är små. Och man leker med dem. Allt är gosigt liksom. Och sen kommer vintern. Eller hösten är det så här mjukis start på
dem. Och det är blött, och det är lerigt, och de blir större.
Man kommer hem från jobbet, och de står och skriker. Tänk dig, en hund är liksom ingenting, sen du har skrikande gris hemma på gården. Och du tar på dig liksom pannlampan och arborallen, och du ska gå ut och så ska det matas, och det ska in halm i huset, och du ska kolla elen i trådarna runt hagen. Förhoppningsvis funkar, att de inte har bökat igen dem med någonting. Du ska stängsla nya hagar till dem, du ska separera småttingarna, du ska kolla den där suggan hur det har gått med kultingarna. Och sen ska du ha mat till dem. Och man ändå kossar och får och getter och höns, de hittar ju sin mat ute, de betar ju. Och sådär, då ska grisarna nästan ha det serverat. För ska du då ha dem så att de kan beta, ska de beta det mesta av sitt foderbehov, så är det enormt mycket areal.
Ja, och det är ju precis. För när jag har tänkt på lindrussvin, jag var också jättebesatt av det då för ett gäng år sedan. Då. Mm. Och jag ska ha dem som levande markberedare och det kommer bli toppen. Och liksom här ska vi inte arbeta i onödan utan vi kör två stycken. För det är ju faktiskt smart. Mm. Det är ju så man ska använda dem, tänker jag.
Absolut.
Fast sen ska det också hända någonting efteråt. Mm. Ja, fortsätt.
Så att då kör man liksom på, för att har man de, jag tror vi hade 2-3 grisar på ett område som ungefär 1500 kvadrat. Mm. Och det blir liksom kliniskt rent.
Ja, men precis.
Det finns inget kvar.
Jag tror att många, det där är intressant för många. Alltså det är, finns ju en poäng, men man kanske skulle låna en då så att ni inte skaffar massa grisar, för det är problematiskt. Nej. Alltså, de äter ju upp varenda jäkla liten ogräsrot som man kan tänka sig. Så det blir ju soprent och så går de ju och gödslar. Så att det blir ju topp. Ben, alltså ni som vill anlägga en köksträdgård på åkern eller så. Mm. Eller hur, Johan? Visst är det så man ska göra?
Använd dem i växtföljden. Mm. Men så måste man då tänka att ska jag bereda just nu så ska jag ha en ny hage sen och ytterligare en sen.
Ja, ja.
Så att ha lagom avancerade stängsel så att det inte blir för dyrt. Tänk på att du helst inte ska behöva flytta dem. Jag säger, vi flyttar aldrig våra grisar utan vi har dem i vår växtfölj i trädgården. Men vi modifierar bara storleken på hagen.
Ja.
Enkla sådana här glasfiberstolpar med höj- och sänkbara isolatorer på och en metalltråd räcker till vuxna grisar. Istället för att behöva sätta upp alltså, trästolpar och fasta och allting sånt där. Det är jättedyrt men det behövs inte för dem. Och sen till exempel när vi har skördat klar potatis, ja, men då kan grisarna gå in och ta överskottspotatisen och sen är salladen klar och morötter betor och då tar de det. Så på vintern så är det grishage, på sommaren är det trädgård. Och sen flytta, alternera, undvika parasiter då, så man kan få man hela tiden har de exakt samma del av trädgården. Utan
men det gäller runt. Ju helst alla djurslag också, ska absolut. Vi ju tillägga. Mm. Alltså, även om ni skaffar får eller getter eller kossor eller vad det nu är för någonting. Växla.
Ett jättebra sätt att undvika problem.
Mm.
Så just det, många skaffar. Väldigt många tror väldigt mycket om grisar och så kraschar man. Och så gör man sig av med sina grisar. Och som sagt, marknaden finns oftast för små. Men har man då ett vuxet avelspar, det så kostar det mycket pengar. De som köper vet inte alls hur lynnet och allting sånt är på dem. Så att, dåligt andrahandsvärde.
Mm.
Utan ofta hamnar man då liksom på köttkontot istället. Det är inte många som köper en vuxen galt och slänger in. Det kan vara svårt att transportera också liksom stora, tunga vuxna avelsdjur. Och det gör att Vabbesoddet sitter och gör jättebra kombinationer år efter år. Och sen 25% eller 20% av dem, de försvinner liksom hela tiden.
Mm.
Så det gör ju att arbetet med att planera aveln, att rädda olika linjer och styra upp det blir väldigt svårarbetat. Så, mitt tips om du ska börja med gris.
Ja, tack.
Börja med att vara en sån här sommargrisägare. Köp kultingar på våren, ha dem över sommaren och böka och mat och allting sånt där. Och sen ha det och slakta dem på hösten.
Precis.
Två grisar över sommaren ger nog med kött till dig, din familj, släktingar, allting sånt där.
Ja.
Superbra sätt att göra det.
Ja, jag tror en lindrö på en säsong kom väl upp i en 80 kilo eller något sånt där, va?
Kanon mycket. Och du är ju faktiskt med i bevarandet. För du gör ju så att någon kan ha föräldradjur, ofta fram kultingar.
Exakt, och det var väl mitt argument till att de skulle kunna gå till slakt och så också, att man skulle kunna ha gris på det sättet. Att det är inte alla som kommer fortsätta i genbanken, i och med att de ändå får ett gäng kultingar.
Mm. Så för att ha en bra fördelning också mellan linjer, de allra, allra flesta hamnar aldrig i avel. Utan de går som bökgrisar.
Exakt.
Och ger dem då ett fantastiskt bra grisliv. Var med och hjälp till i bevarandet. Mm. Och slipp det där tunga vinterpasset i början. Testa några somrar, så gjorde vi.
Ja.
Testa, prova på, känner jag, är gris för mig eller inte för mig? Och när du väl vet, då kör vi. Då skaffa ett par. För tittar man då liksom på historiken, vilka besättningar är det som överlever på sikt? En, två suggor, en galt, ofta en kull per år per sugga.
Exakt.
Och då har man en sån här lång, mysig period. De är fullvuxna, de har liksom inga stora energibehov. Grovfoder, alltså ensilage, hö, bete, eller som i vårt fall, då, trädgårdsavfall.
Ja.
Jättemycket av de här putsbladen, eller morötter, eller potater som på något sätt blir skadade, eller några maskar, eller de ruttnar. Men då får grisarna bestämma, vill jag äta, eller ska de komposteras?
Mm.
Så att de gör zero waste-trädgården som vi kör.
Just det.
Så att allt kommer till användning, och då kan ju att de släpar in de här grönkålspinnarna, rabbarna, i huset, så blir det bäddmaterial. De ligger och tuggar på dem.
Mm.
Så att grisarna är ju fantastiska för att avgöra liksom där, var ska det hamna? Gödsla, markbereder, ta hand om allt det här. fantastiska djur.
Ja, oh, gud. Det, jag blir ju ändå sugen alltså. Men jag tror jag får lugna mig. Alltså. Mm. Jag försöker pytsa ut ett djurslag om året ungefär. Kanske två. Mm. Hittills har det mest varit fjäderfän ju. Vi har haft problem då med duvhökan som tog alltså hela den gamla besättningen. 8-9 djur. Mm. Jävla, alltså, har du något bra tips? Alltså, nu känner jag, vi har så mycket kvar att prata om här. Men alltså, vad ska jag göra åt duvhökan, Johan? Vad ska jag göra?
Man ska säga tuffa duvor. Alltså den här lite brevduva. Det är de som jag har haft.
Ja, för att den flyger så jävla bra.
De jäkla håller sig undan. Men mina, och precis som dina, då, lite fancy, lite mjukisduvor. Våra kan liksom bara ligga som en slags buffé på gräsmattan.
Ja, precis.
Kom och ät mig.
Ja, men precis. De är så tunga, de här indiska, så att de flyger inte jättebra.
Alltså. Bara liksom ligger i en driva utanför huset och slappar och njuter av gräset. Ja. Eller gärna stå på grusvägen och picka grus när bilar kommer. Den har vi testat.
Ja.
Så att de är lite kämpigare och det känns så tufft att köra naturligt urval på dem. Mm. När det inte finns så mycket variation. Det är liksom, alla är lika avslappnade och mysiga och man vill ju ha lite grann det där också.
Precis.
Så det är att man får passa väldigt mycket och när man släpper ut dem så man går man och spana. Och jag har ett duvtips.
Ja.
Jag fick en gammal och han sa liksom det där att har inte björkarna löv, släpp inte ut dina duvor.
Oj.
Så egentligen att under sommarperioden då, för då har han sagt att ja, men då har de här stora förflyttningarna utav rovfåglar skett.
Just det.
Antingen söder eller norrut, så då är det bara de som liksom finns i ditt område som är kvar.
Och vi har bara ormvråk och det är ingen fara, för den tar ju ingenting. Nej. Så att,
så man pausar lite grann, man kör dem inte ute varje dag utan man, precis där man har en bra rastgård till dem så de kan sitta i, liksom, de får sol, de får vara ute, de kan sträcka på vingarna och flyga runt. Och sen när allting är bra, man är hemma själv kanske, ja men nu släpper vi ut dem.
Mm.
Då öppnar man duvslaget och de får liksom komma och flyga fritt.
Mm.
Det tycker jag är
eller
det
ligga och lata sig på en hög då, snarare.
Precis, liksom bara. På gräsmattan.
Ja, men det är bra. Ja, ska fortsätta kämpa med det. För det är ju det som jag känner är själva grejen är ju att jag vill ha mina djur lösa i trädgården, en del av trädgården. Mm. För djur blåser liv i trädgården, brukar jag säga. För mig så är det så i alla fall. För mig blir trädgården halv. Liksom den blir död, låter jag hemskt att säga. Den lever ju givetvis, inte så jag menar. Men förstår du vad jag menar? Det är djuren som blåser liv i den. Och jag vill ha dem fritt, det är så jag vill ha dem. Annars så vill jag inte ha varken djur eller trädgård, tror jag. Johan, vad händer på Bokeslundsgården här framöver? Har du något öppet hus? Får man komma och får man komma och titta hur ni har det någon gång? Eller hur?
Du kom direkt på det. Den första helgen i september så har vi, och inte bara vi, alltså, jag tror vi är 20-25 skånska ekologiska gårdar runt omkring i hela Skåne, har öppet hus samma helg. Och det är det att det som kan vara lite jobbigt är att man ska kontakta någon och man ska boka tid och de ska ha tid. Det slipper du. Det är drop-in.
Mm.
Så alla gårdarna kör 2 guidade turer per dag. Där du egentligen bara får följa med bonden. Han berättar om sin verksamhet och du kan fota, du kan ställa hur mycket frågor du vill. Är du sugen? Är du nyfiken? Eller du bara vill komma ut och fika eller gå runt själv? Det bestämmer du. Mm. Men då är det öppet hus. Gå in och kolla på ekobunden.se. Och där finns alla gårdarna med, alla tider, all info och hur man hittar till oss också. För vi har ju ingen gårdsbutik eller någonting sånt.
Just det. Så
det är liksom, det här är den bästa dagen på hela året.
Mm.
Och så har sagt att man är färdig med oss, då kan man hälsa på våra grannar och plocka lite ekologisk majs eller någonting sånt där härligt. Eller besöka andra bra lantrosproducenter som Lindgrens, Bjärrödkulla. Fantastisk gård som liksom lyckas visa att lantraserna kan producera och man kan göra förstklassiga produkter på dem.
Ja.
Eller Ängavallen utanför Malmö eller otaliga småproducenter i Skåne som har visat att lantraserna funkar eller våra gamla svenska raser.
Ja.
Så att första helgen i september, jag tror det är första andra i år, men varje år är det första helgen i september.
Okay.
Och det kommer att komma att titta på vår hemsida, kolla på deras hemsida. Det kommer att komma ut i flödet.
Och Johan, var hittar man dig eller vart hittar man er någonstans?
Precis. Sök på Bokeslundsgården. Mm. Finns på Facebook, Twitter, Instagram. Det finns en blogg där ute.
Du är duktig på sociala medier, Johan.
Kom ut, jag har mycket att säga.
Ja, du verkligen. Ja. Fantastiskt.
Ja. Nej, men det är väl så att alla använder olika och man vill samla information och man vill hitta. Och sagt, vi pratar ju mer än om, vi pratar ju om mat, vi pratar om odling och skog och allting sånt där.
Mm.
Mm. Och försöker inspirera väldigt mycket och berätta på hur man kan göra saker lite annorlunda.
Alltså, som sagt, vi borde ha haft 10 program tillsammans. Det här är så intressant. Djur och trädgård var ju rubriken för de här avsnittens ämne. Vi har pratat en hel del om annat också. Djur och trädgård, symbiosen som glömdes bort. Men det hoppas vi att det blir ändring på. Därför att nyckeln till en frisk och välmående trädgård, det, mina vänner, det är ju djuren. Eller hur, Johan?
Absolut.
Toppen. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Jag är så fruktansvärt glad och lycklig för det. Och jag hoppas att du kanske ändå vill komma någon mer igång.
Men vi ser. Jag hoppas att ni har lika roligt som vi har.
Ja.
Och att inspirera lite grann och lite nya tankevägar. Hur man själv kan göra sin trädgård och odlande och djurhållning.
Fortsätt följ Trädgårdsindy på en annan slags trädgård på Instagram. Nu så kommer jag att resa bort lite grann för första gången. Ska jag på någon slags semester. Men vi hörs ändå. Vi hörs ju varje vecka ändå såklart. Ha en fortsatt trevlig torsdag. Puss och kram. Hej!
Hej då!